Ja, hjärtligt välkomna till höstterminen 08. Det var meningen att vi skulle ha hunnit igenom Uppenbarelseboken förra terminen, men så blev det inte. Det står så oerhört mycket i Uppenbarelsebokens 22 kapitel att vi kom inte längre än till och med kapitel 13. Och jag har skrivit upp här en snabb överblick över den här boken, så ni ser var vi är någonstans. Boken har en inledning och en avslutning. En inledning i kapitel 1 och en avslutning i 22 kapitlet från vers 8 till och med 21. Däremellan är denna bok indelad i exakt 7 avsnitt. Och vi befinner oss nu i mitten, eller mot slutet, av det fjärde avsnittet som vi har givit rubriken De sju synerna. Om ni tittar på den där översikten så lägger ni märke till dominansen av talet 7, inte sant? Och det är typiskt för Uppenbarelseboken att låta talen ha en djupare innebörd. Talet 7, talet 12, talet 12 gånger 12, talet 12 plus 12, talet 10 plus 10 plus 10, eller 10 gånger 10 gånger 10, 144 000 känner ni igen, som är 12 gånger 12 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Men det tal som är helt dominerande är just talet 7. Och det är ytterst lämpligt, för varför har den här boken kommit till? Vi brukar ju ofta kalla den för Johannes uppenbarelse, men det har vi pratat om här tidigare, att det är inte helt korrekt, utan det är Jesu Kristi uppenbarelse för Johannes. Johannes, som är den enda av apostlarna som ännu lever, den enda av de 12, och som har blivit landsförvisad eller förd ut till en fängelseö. Så han har ingen kontakt med sin församling längre, utan är där isolerad på fängelseön Patmos. Och det är på denna ö som Jesus Kristus, då hans Herre och Frälsare, uppenbarar sig för honom och låter en ängel, ett sändebud, ja, det är flera sändebud som kommer att uppträda, och låter Johannes se och höra sådant som man inte vanligtvis kan se och höra. Och varför? För att trösta honom och trösta de kristna församlingarna. Så ska man sätta en beteckning på Uppenbarelseboken, så skulle det vara tröstebok. Uppenbarelseboken är en tröstebok. Och många har missat detta. Många har använt den som en sorts spekulationsbok som kittlar i öronen, och man har broderat en hit och en dit. Vad det är frågan om, det är att den förföljda församlingen, som såg ut att vara förlorare, det såg ut som om det inte alls stämde vad Jesus hade lovat. Han hade sagt: den som tror på mig har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Den som tror på mig ska inte dö, utan leva. Och så är det död och förföljelse. Och den sista aposteln är förvisad till en fängelseö. Det ser allt annat ut än hopp och liv och glädje. Visserligen hade Jesus sagt: saliga är ni när ni får lida förföljelse för mitt namns skull. Men församlingen var liksom vi glömska. Utan man ville ha det som så många idag: ska man bli salig, så ska det bli en jordisk salighet. En jordisk salighet, och det hade man inte fått. Utan det blev värre och värre. Och just under Johannes sista tid på 90-talet i Efesus, så så ökar kejsarmakten trycket mot den kristna församlingen. Och det är livsfarligt att tro på och tillbedja Jesus Kristus som ett med Fadern. Att tro på det Jesus hade sagt, jag och Fadern är ett. Talet 7 markerar att det är en tröstebok. Hur då? Ja, talet 7 består av 3 plus 4. Och 3 är beteckningen på den enda sanne guden. Det är talet för Gud. 3, den enda sanne guden. Och 4 är beteckningen för världen. 7 betyder alltså att Gud, den enda sanne guden, tar sig an världen. Eller som Johannes hade uttryckt Jesu ord, så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. 7 talar alltså om att Gud älskar världen och utlämnar Jesus Kristus, sin enda son, som ett försoningsoffer för våra synder. Och jämte just talet 7, som betonar dessa då Guds godhet och kärlek till världen, så är det ett annat ord som dominerar i den här i den här trösteboken, nämligen ordet, jag kan gissa. Vilket ord tror ni är allra vanligast? Förutom 7, vi ser hur ofta det kommer. Ja, är det ingen som vågar gissa? Om nu själva trösten ligger i Kristi försoning, då kan ni nästan gissa vilket ord det måste vara. Hur fick man försoning för sina synder? Hur fick man evigt liv? Ingen kan ju komma i sitt eget namn och sina egna kläder inför Gud. Det går inte. Vi kan inte tvätta våra hjärtan. Vi kan inte göra oss rena. Vi måste bli förklarade rena genom ett Guds under. Att Gud tvättar bort all vår skuld och förklarar oss skuldfria, syndfria inför Gud. Och hur går det till? Genom att det felfria, oskyldiga lammet. Ordet lammet är jag ute efter. 30 gånger förekommer ordet lammet i uppenbarelseboken. Lammet, lammet, lammet kommer om och om igen. Och så hade ni talet 7. Nu kommer ni ihåg det här. Talet 7 och lammet. Och att talet 7 här vill stryka under att Gud i nåd vill hjälpa oss, vill rädda oss, vill föra oss till himlen. Det markeras ju om och om igen i Gamla testamentet. Vad var det som stod där och lyste i tabernaklet? 7 armade ljusstaken. Och jag ska bara på måfå läsa för er en vers ur andra krönikeboken. 29 kapitlet. Jag råkar bara se det här om dagen. I den vanliga bibelläsningen, då är kungen i Israel Hiskia, eller i judarike Hiskia, vi är på 700-talet, folket har avfallit. De har glömt bort vad Herren har sagt och de har tänt offereldar åt avgudar, vänt Gud, den enda sanne guden, ryggen och dyrkar himmelens hela härskara och baalerna och gör allt möjligt ogudaktigt. Och Hiskia genomför en reformation. Man hittar Moserullen i templet och läser den. Och Hiskia ödmjukar sig och förstår hur illa ställt det är när man har vänt Gud ryggen. Och när man då genomför den här reformationen, då står det så här. Man förde fram 7 tjurar, 7 baggar, 7 lamm och 7 bockar till syndoffer för landet och helgedomen och för Juda. Och kungen befallde Arons söner prästerna att offra detta på Herrens altare. Nu förstår ni varför det står 7, 7, 7, 7. Tillbaka till Gud, tillbaka till nåden. Tillbaka till att se vad är det vi har vänt ryggen, Guds oerhörda godhet och den enda försoningen för våra synder, och den enda räddningen har vi hos honom. Ja, det där var en liten översikt och en liten repetition. Nu befinner vi oss alltså i den fjärde avdelningen som omfattar 12 till och med 15, och som vi har gett i rubriken De sju synerna. Och vi ska gå till kapitel 14. Men varför kallar vi det här avsnittet för De sju synerna? Jo, det första avsnittet i kapitel 12, där står ett stort tecken, visade sig i himlen. Det var någonting som syntes, någonting som Johannes fick se. Det är det enda av de här sju avsnitten här i fjärde avdelningen där det inte står inledningen jag såg. Utan här står det istället ett stort tecken visade sig i himlen. Men blir det sak detsamma. Alla de andra sju, där börjar de med orden jag såg. Så kapitel 13, 1-10 börjar med orden jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Och tredje synen, jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Och här kommer ni ihåg i slutet på detta så kom det här med talet 666. Och det var det vi talade om. Det är det alltså den falska treenigheten som består av Satan och de två vilddjuren. Satan och de två vilddjuren. Det världsliga vilddjuret och det andliga, vi borde säga oandliga, men det kyrkliga eller det avfälliga kristenhetens vilddjur. Det kallas också för den falske profeten. De tre tillsammans, Satan och hans medlöpare, den sekulariserade staten och den förvärldsligade kyrkan. Det handlar då kapitel 13 om, och det slutar med talet 66 som just, som ni ser återigen. Det är inte sju, men försöker att närma sig sju. Precis som Jesus sa flera gånger att när sanningen och förförelsen kommer så omskapar det sig som en ljusets ängel. Frestaren kommer som en ulv i fårakläder. Så att det ska vara svårt att avslöja det. Och det vill vara, vi inte ha den treenige sanne guden utan vill själv ha all makt och vara den som helt bestämmer. Så den vill också ha det trefaldigt sex. Och så sex och så sex. Vi återkommer till det lite grann, men om ni vill ha en lite fullständigare redogörelse för det tal man har spekulerat över så mycket så kan ni gå tillbaka och lyssna på tidigare föredrag. Men nu kommer vi alltså till den fjärde synen. Jag såg och se lammet stod på Sionsberg. Där ska vi börja. Och sen ska vi strax efter det gå till nästa syn. Jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Då är vi 14:60-13. Och så kommer vi till det sjätte. Jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade människosonen. Då är vi framme i 14:14-20. Och slutligen det sjunde. Jag såg ett annat stort och förundransvärt tecken. Jag återkommer till översättningen. I himlen sju änglar med sju plågor det sista. Och det är då 15, kapitel 15, och som en övergång och inledning sen till stycke avdelning 5 som då talar om detta sista plågorna, de sju vredeskålarna, kapitel 16. Och så långt hade vi tänkt att hinna här, hur det nu ska gå till. Låt oss då här mitt i de här synerna så går vi då till kapitel 14 och ser där då på verserna 1-5. Jag såg och se lammet stod på Sionsberg, och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Vi har läst om de 144 000 redan i kapitel 7. Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena. och det äldste, och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, de som är friköpta från jorden. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, det är jungfrur, dessa som följer lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn, de är fläckfria. Jag glömde tillägga att när jag säger synerna här, de sju synerna, så betyder det att det inte är stumfilm. Det är inte stumfilm. Det är precis som med profetian av Jesaja. Detta är vad Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem då. Så betyder det inte att han ser en stumfilm, utan det är ljudfilm. Så det är alltså vad Johannes inte bara ser utan också hör. Och det är vad han säger när han inleder avslutningen av boken i 22:8. Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Inleder han avslutningen. Hört och sett. Så jag vill stryka under det så det inte blir något missförstånd. Ja, jag kan inte kommentera kanske allt detta, men berget Sion, det är bilden eller symbolen för Herrens lärjungar eller Kristi kyrka eller Guds sanna folk, det himmelska Jerusalem. Och det kallas också i Nya testamentet för Kristi brud. Och Kristi brud är en ren jungfru. Och det betonas här i fjärde versen. De är jungfrur dessa som följer lammet vart det än går. Stod det ju där i fjärde versen. Och dessa friköpta, dessa 144 000 förstår frälsningens glädje. Det står att de sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsenerna och det äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000. Alltså dessa, det troende, bara de som känner och gläder sig över vad frälsningen innebär. Och lägg märke till att det står att lammets namn och faderns namn är skrivna på deras pannor i vers 1. Därför att det som Jesus sa, jag och fadern är ett. Så faderns namn och lammets namn. Så efter det fruktansvärda som man har läst om i kapitlet innan här, om de båda vilddjuren, så kommer... Så liksom gång på gång, det var likadant med kapitel 7, så lyfter fram, ja men det här var ju så ruggigt och det är klart att det är ju inte nedslående att se att de förfärliga fienderna blir besegrade. Men det är ju ändå otäckt och blodigt. Och när man också ser att det här jordiska hemmet, det håller inte. Det är skakigt, det kommer att gå under. Det är ingen evig säker plats. Så lyft fram då det eviga, sanna, himmelska Jerusalem eller Sion och det som där är samlade runt lammet och tronen. Och så är det också här att innan vi går vidare med annat så lyfts denna tröstande syn fram. Och varför kallas det troende en förstlingsfrukt? Ja, det är ständiga anspelningar på Gamla testamentet. Man får verkligen plugga på hur det var under gamla förbundets tid för att förstå många av de här termerna. Förstlingsfrukten skulle man ge åt Herren. Den var tillhörde Herren. Det var Herrens andel, Herrens del. Och så är det med den troende himmelska skaran. Den tillhör Herren, den är Herrens del. Det kallas för hans förstlingsfrukt. Och när vi sedan får höra... Vad som händer hemskt här på jorden. Och när det inte bara är som vi har läst i tidigare syner, en tredjedel som drabbas, det partiella och det är varningar, så kommer det på slutet det definitiva, allesammans, domen över den ogudaktiga och otroende världen. Men den drabbar inte förstlingsfrukten, den tillhör Herren. Ni som tror på mig, hade Jesus redan sagt, kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Eller som Paulus skrev och tröstade församlingarna, så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. De är iklädda Kristi rättfärdighet. De tillräknas Kristi syndfrihet och renhet. Och det såg ni också här. Stod i femte versen. I deras mun har, de inte, har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria. Ja, men de hade ju ljugit och de hade syndat. De som står vitklädda inför tronen och lammet, de har inte varit fullkomliga i sig själva. Men de räknas för Kristi skull som lögnfria, som syndfria, som helt och hållet rena. På grund av Kristi rättfärdighet räknas de som rena. Det är därför som det ständigt heter när Jesus undervisar den som kommer i mitt namn. Och det vet ni hur det är om man kommer i fel kod, med fel kreditkort. Det går inte, det är viss kod som gäller, och koden här, det är Kristus. Det går bara att komma genom Kristuskortet, om man skulle använda den bilden, eller i Kristi namn. Det öppnar. Och därför kallas de här också för de friköpta, även om vi vet att när Kristus stod på korset så friköpte han alla människor. Alla människor. Kristus har dött och erbjuder rättfärdighet och förlåtelse till precis alla människor. Men dessvärre så är det så många som istället vill ha den här 666-religionen. Det vill säga att vi kan frälsa oss själva i den mån vi behöver frälsas. Det fixar vi själva. Och det hem vi vill ha, det är ett jordiskt folkhem av något slag. Och när det här talas om jungfrur, så är det mot bakgrund av Gamla testamentet. Avgudadyrkan, avfall från Gud, kallas ständigt i Gamla testamentet för otrohet eller otukt, äktenskapsbrott. Och när det står följer lammet vart det än går, då känner ni väl igen undervisningen i evangelierna. Om jag slår upp Johannes 10, 27 följande, så kan jag läsa där: mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Och det är precis samma sak som står här i nu uppenbarelseboken. Lammet följer, de följer lammet vart det än går. Och det här med jungfrur, så skulle jag ju kunna citera Paulus ur andra Korinthierbrevets 11:e kapitel och vers 2. Där står det: jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Ni ser hur det går igen, samma bilder, samma uttryckssätt. Det var då den först den fjärde synen. De tre första har vi ju avverkat tidigare. Vi började idag med den fjärde synen av de här sju. Och nu går jag till den femte. Och det är då kapitel 14, verserna 6-13. Och det handlar då om de tre änglarna. Och om vi hinner att läsa. Jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa med hög röst: frukta Gud och ge honom äran. Till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Jag kan stanna där lite grann. Det här ängel betyder ju utsänd av Gud. Och många lutheraner har ju tänkt att det här måste vara en profetia om Martin Luther. För på Martin Luthers tid så hade man grumlat till evangeliet så till den grad som man trodde att man kunde själv med pilgrimsresor och med hjälp av reliker och med hjälp av olika offergåvor och jag vet inte vad, rena sig själv och på det sättet bli accepterad av Gud. Och det var ju en grov förvanskning av det käraste av allt det eviga evangeliet. För där är inte reningen en gradvis process som vi jobbar med hjälp av olika metoder. Utan den har ju skett fullkomligt redan genom Kristi fullbordade verk. Den är färdig. Det är fullbordat, sa Jesus. Så att han kunde säga till rövaren, idag ska du vara med mig i paradiset. Det var färdigt. Hela reningen var gjord. Och det lyfte då det rena evangeliet Martin Luther fram. Så visst kan man tycka att det syftar på honom. Men man måste nog säga att den här bilden av den ängel som Johannes såg högst uppe på himlen. Förresten högst uppe, står det mitt på, det var för att budskapet skulle gå ut i hela världen. Så när lite vid horisonten så hör ju inte alla det ordentligt. Det var mitt uppe där. Ni kan ju tänka er om man fick en plats på mitten där överallt ihop. Det ska ljuda ut för alla folkslag som det tog, över hela världen. Och det här syftar alltså inte bara på Martin Luther utan alla Guds sändebud som troget sprider Guds rena evangelium till människorna. Det är en symbol för varje troget vittne av det sanna evangeliet. Men frukta Gud, stod det. Är inte det lite konstigt i detta sammanhang? Det stod, han sa med hög röst, frukta Gud och ge honom äran. Till stunden för hans dom har kommit. Och när Jesus kommer med frälsningen så säger han att redan är yxan satt vid roten på trädet. Och jag satt till fall och upprättelse. Hans ankomst och hans erbjudande är på en gång dom och frälsning. Men när det står här frukta Gud, då är det inte den otroendes fruktan. Utan man skiljer i Bibeln på den fruktan som består i att man inte känner och inte gläder sig åt den frälsning som man nåd gratis har fått. Det är en trälaktig och skrämmande fruktan. Utan den här fruktan som evangeliet skapar, det är den här djupa respekten för Gud. Ett gensvar på hans obegripliga förlåtelse till mig. Har ni sett människor som har fått den stora förlåtelsen, de borde jubla och glada, så börjar de att gråta. Och det är inte så underligt, för det är så obegripligt stort. Guds evangelium, Guds oförtjänta förlåtelse. Och detta gensvar på detta obegripliga löfte, det nämns så här i Psaltaren 130, vers 4. Hos dig finns förlåtelse. Och sen står det väldigt konstigt efteråt. För att man ska frukta dig. Förstår ni nu skillnaden mellan den troendes gudsfruktan och den otroendes gudsfruktan? Och det här budskapet är angeläget. För stunden för hans dom har kommit. Tiden är kort, eller som en annan apostolisk tjänare säger, idag om ni får höra Herrens röst så förhärda inte era hjärtan, i Hebreerbrevet. Och så har vi hänvisningen till Gud som skaparen också i detta sammanhang. Han som satt på molnet, nej nu hoppar jag fram lite, förlåt, läsa i tur och ordning här. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna, allsammans. Jag får chansen att köpa en bok av Ulf när det slutar. Han har skrivit om just skaparen. Och ni vet hur vanligt det är i vår tid. Man kan bara nästan jämt, vi slår på radio och tv här, så blir en förnekelse av skaparen. Skapelsen har skapat sig själv. Big Bang har kommit till av sig själv. Om man nu vill kalla det för Big Bang. Ja, vi går vidare i det här. Det var ju tre änglar. Så då kommer det här från åttonde versen. Ännu en annan ängel följde efter. Och han sa, fallet är det stora Babylon. Som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Det är typiskt i Bibeln. Så likadant i Jesaja 21, vers 9. Fallet är Babylon. Men det hade inte fallit. Det stod där och förtryckte. Babylon står för alla förtryckare av Guds folk. Babel är symbolen för förvanskning av Guds ord och förtryck av Guds folk. Men hur kan då en ängel komma och säga fallet är det stora Babylon? Jo, de har sett filmen. Och filmen innehåller det som kommer att ske. Och det är så säkert som man kan alltså använda förfluten tid. Vi kommer kanske ihåg när Jesaja 700 år innan Jesus spikat fast på korset, så står det i förfluten tid. Han var genomborrad för våra synders skull och slagen för våra missgärningars skull. Det står inte, han kommer någon gång i framtiden att bli genomborrad för våra synders skull. Ja, det hade ju varit sant. Man har ju sett filmen och där såg han ju alltihop. Det är ju som Jesaja hade stått och tittat på video och sett alltihop i förväg. Och han säger ju så när han börjar sin bok. Detta är min video. Skulle man kunna översätta det. Detta är vad jag har sett. Sett och hört. Så här är det samma då. Det är så säkert att det är stora fiende som förtrycker er. Och ni är förtvivlade och undrar hur ska det gå. Och stämmer alla de här löftena. Babylon har fallit. Så det är en del av detta förunderliga tröstebudskap i denna bok och i detta 14:e kapitel. Och uttrycket sin otukts vredesvin. Vi sa redan att det är avfall och förförelse, för det användes termen otukt. Och vredesvinet står för Guds vredesdom över otron. Så falsk lära som leder till avfall, till otukt och drar med sig Guds vrede, Guds dom. Det är det då handlar om. Och så fortsätter det med en tredje ängel. Vers 9. En annan ängel, den tredje, följde dem och sa med stark röst. Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig det heligas uthållighet. Det håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Här talas det då om domen kommer. Och som ni ser så är det väldigt svårt om man vill läsa Bibeln att trolla bort domen och helvetet. Det är ju så obehagligt. Och prata om man vill ständigt, alla kommer så småningom till vila och till ro och till ljus. Men det säger inte Bibeln. Och vill man nu förmedla vad Bibeln säger, då måste man säga och läsa innantill som det här står. Och en del säger, ja men det är väl bara en del av gamla testamentet, för det var ju så mycket otäckheter där. Ja men vad stod det här? Det stod inför lammet. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Så det går inte att spela ut det hela och säga, ja men lammet och Nya Testamentet och Jesus, det vill inte kännas vid detta. För övrigt är det ju så att Jesus är den som har talat mest om elden som inte utsläckes. Och det som är dessutom en del av plågan, det är alltså då vetskapen om att jag förkastade den ljuvliga himmelska friden och vilan. För när det står inför lammet och hans änglar, så innebär det att inför det som jag har förkastat, det som jag inte tog emot. Och ni minns ju rövarna på korset, det var en där som då sa... Ska du också smäda Jesus där? Vår dom, den har vi förtjänat, men denne man har inte ont gjort. Så vetskapen om vad man helt onödigt har förkastat och vänt ryggen åt är en del av denna eviga pina och plåga. Och så står det vidare här. Och jag hörde en röst från himlen säga: skriv, saliga är de döda som här efter dör i Herren. Så då sa han, ja men så förskräckligt nu, de som nu håller fast vid tron, vad väntade nu? chop, chop, chop. Vi kommer i 20 kapitlet att läsa om de halshuggna för Kristi vittnesbörds skull. Så många av dem så väntade döden, martyrdöden, tortyr, fängelse, isolering, slag och hot. Men du slipper det om du tillber och dyrkar kejsaren. Och här framhåller de som håller ut och så drabbas de av döden, så står det att de är saliga. Och Jesus hade ju sagt det. De kan döda kroppen men inte själen. Och när själen skiljs från kroppen så dör inte själen, utan den lever och regerar med Kristus och hör ihop med honom. Saliga är de döda som härefter dör i Herren, alltså i tron. Ja, säger anden, det ska vila sig från sitt arbete till deras gärningar följer den. Och deras gärningar, det är inte deras betalning för att få himlen, men det vittnar om att de var så glada över att ha fått himlen gratis. Så kommer vi då till den sjätte synen. Skörden, den slutliga domen. Förstlingsfrukten, stod det om i vers 4, den är avskild åt Gud, den tillhör Herren. Och här står det, jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade människosonen. Vem är det då? Det är Jesus Kristus. På sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. Skäran används här för skörden. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet. Räck ut din skära och skörda, skördetiden har kommit, till jordens gröda är mogen. Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden och jorden skördades. Ja, om man läser mycket i Bibeln så får man hjälp att förstå det här om skörden. Det står mycket om det, jag kanske ska läsa några bibelställen. Först då om människosonen Jesus Kristus, Lukas 21, verserna 27 och 28. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Och i Apostlagärningarna 17:31, det är det här kapitlet där Paulus befinner sig i Aten, så står det, ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Ni vet hur svårt filosoferna på Areopagen hade att ta till sig det här, men några gjorde det. Och den här boken har ju i sin inledning, Uppenbarelseboken, redan sagt följande i första kapitlets 7 vers. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Även det som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Det är redan sagt. Och att alla stammar och alla ska se honom betyder att till slut så kommer alla att bli omvända. Nej. Utan också, precis som nämndes nyss här, det otroende och som en del av deras pina, någon tid får se honom, tvingas och se att den vi har föraktat och förkastat, han var sanningen och han var vår räddning och vårt hopp. Men jag förkastade honom. Och i Markus 8:38 står det så här. Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom ska också människosonen skämmas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Och här talas också om änglarna som kommer i samband tillsammans med människosonen när han kommer i sin härlighet. Och alla ska se honom. Och ni kommer kanske ihåg vad Paulus skrev i Filipperbrevet 2:11. Där han säger varje knä ska böja sig. Alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Alla ateister, alla som kör med sin egen religion måste då till slut erkänna att det är Gud som är Gud, det är Herren som är Herren. Varje tunga till slut. Till pina och förskräckelse för dem som då har förkastat honom. Skördetiden har kommit, till jordens gröda är mogen. Och när det så i vers 18-19 sen går över till druvklasar, och läser det också, står det: och en annan ängel kom ut från templet i himlen också, han hade en skarp skära, och en annan ängel som hade makt över elden kom ut från altaret. Elden stod för domen. Han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran: räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna på jordens vinstock till dess druvor är mogna. Och ängeln räckte då ut sin skära över jorden och skördade druvklasarna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vrede stora vinpress. Vinpressen trampades utanför staden. Och blod flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna på en sträcka av 1600 stadier. Och ni ser här, ni vet, jag drömmer ibland och ni gör det också. Visst är det märkliga bilder man får. Men de här bilderna det är bilder. Precis som när vi drömmer eller har syner och ligger och sover och ser olika saker. Men de är sanna. De ger en korrekt beskrivning och en hjälpande beskrivning vad det är frågan om. Här är det den slutliga domen och den gäller hela världen. Och talet 10 som vi här möter för 1600 stadier, det är 4 gånger 4 gånger 10 gånger 10. Och 10-talet står ju för fullständighet. Så betonar det här är nu inte, för domen kan vi se gång på gång under historiens gång. Men det här, den slutliga domen, det är den stora domen. Och det markeras extra starkt i den grekiska grundtexten. För där står det ordagrant så här: kastade dem i Guds vredes vinpress, den stora. Alltså här när vi översätter så lyfter vi fram det ordet stora. Kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Men för att betona stora, alltså slutdomen här, så sätter man det efteråt i Guds vredes vinpress, den stora, för att markera här att det är den slutliga domen över hela jorden. Ja, därmed, nu ska jag titta på klockan och hjälp. Nu får jag öka verkligen. Så ska vi nu gå till sista biten av de sju synerna. Det är den sjunde som då handlar om de sju änglarna med de sju vredeskålarna. Som en inledning till den här femte delen som sedan går igenom en i taget av de sju vredeskålarna. Jag såg ett annat stort och förunderligt tecken. Om ni nu läser i folkbibeln så står det: jag såg ett annat stort och underbart tecken. Och så går det också att översätta det grekiska ordet tamaston. Men jag undrar om det inte, när vi reviderar nu, passar bättre att översätta det med förundransvärda eller förunderliga. För som ni kommer, om vi hinner nu titta på innehållet här, så är det förundransvärda saker han ser. Och om man översätter det med underbart så kan det ju bli lite missförstånd. Att man liksom njuter, så fantastiskt underbart med dessa fruktansvärda plågor. Och det är inte riktigt så det menas. Utan det menas att det är förunderligt. Det går helt utöver det vanliga. Något som bara Gud kan göra och ska göra. Och synen av de sju vredeskålarna inleds med synen av de troendes glädje inför Guds tron. Men ser man återigen, för man nu lyfter fram det hemska här, så kan ju någon tänka, ja men det ser ju inte för kul ut. Och så glömmer bort vilken förmån att vara förstlingsfrukten. Att inte att få gå in i den himmelska glädjen för lammets skull alena. Och de som nu ser ut att vara verkligt starka herrar som trampade på dem, som slog dem, som slog ihjäl dem, som tog dem till fånga. De kommer att drabbas av denna fruktansvärda dom till slut. Så här står det då med den här synen från vers 2. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld. Känner ni igen det? Vi har sett glashavet förut i himmelen. Ett glashav. Och blandat med eld markerar då också den dom som det här är frågan om. Och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namnstal. Vilddjuret, dess bild och dess namnstal, nu kan ni ju det. 666. Det är alltså den världsliga religionen som där man tror på människan istället för Gud. Där man tror på självfrälsning istället för Guds frälsning. Där man förvanskar sanningen. Där man vänder skaparen och Guds nåd och förlåtelse genom lammet alena ryggen. Det är vilddjurets bild och innebörden av dess namn och dess tal. Och här ser vi då att de troende, de står på detta glashav av eld och de har vunnit seger. Och de har Guds harpor i händerna. Harpor, det står för, ja vad tror ni? Inte för besvärliga hustrur, utan för glädje. Glädje, de känner och de sjunger den nya sången. Och vad är det för en sång de sjunger? Jo, de sjunger Mose, Guds tjänares sång och Lammets sång. Det kan vara både objektiv och subjektiv genitiv. I folkbibeln står det sången till Lammet. Men vi är ju vana, vi har hört om Mose och Lammets visor i gammal översättning. Mose och Lammets sång. Vad betyder det? Jo, det är Guds undervisning i gamla och i nya förbundet. Mose står för den undervisning Gud gav under gamla förbundets tid. Och lammet är ju uppfyllelsen av alla löftena och är den nytestamentliga undervisning. Och de sjunger, stora underbara är dina gärningar, Herre Gud du allsmäktige. Rättfärdig och sanna är dina vägar, till folkens konung, vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn. Ty endast du är helig och alla folk ska komma tillbe inför dig. Ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Och här sägs det igen då att alla förnekarna också måste då erkänna till slut att Herren är Herren. Men då är det för sent. Då är det inte detsamma som omvändelse, utan de måste erkänna sitt misstag. Och så står det då, därefter såg jag att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet. De var klädda i rena skinande linnekläder och var omgjordade med bälten av guld kring bröstet. Och ett av de fyra väsena gav de sju änglarna sju skålar av guld fyllda av Guds vrede. Han som lever i evigheternas evigheter. Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt. Och ingen kunde komma in i templet förrän de sju plågorna från de sju änglarna hade nått sitt slut. Och när nu denna dom kommer och man tvingas inse så är det stängt. Templet är nu stängt. Och då får jag ju, eftersom jag ser att nu borde jag sluta, så ta väldigt snabbt kort om kapitel 16. Det är då den femte delen. Det är sju vredesskålarna. Och här kommer paralleller till det vi har sett mycket. Det plågorna med de sju vredeskålarna som parallell till det vi har läst förut om de sju inseglen i kapitel 6 och de sju basunerna i kapitel 8. Men med den skillnaden att här kommer den slutliga och definitiva och totala domen, inte som förut varningar med partiell drabbning. Vredeskålarna är slutgiltiga, de utesluter ytterligare tid för omvändelse. Och det är på många ställen, både gamla och nya testamentet, så just strax före domen så blir det en särskilt ond och obotfärdig och fruktansvärd tid. En del har en annan uppfattning att det blir bättre och bättre dag för dag och det blir något gyllene och stort. Men så skildras det inte, utan i Bibeln, hos små profeterna i Gamla Testamentet, här i Uppenbarelseboken och på andra ställen, om att det blir allt värre avfall. Och Jesus sa ju till lärarna, när jag kommer tillbaka månne jag då ska finna tro på jorden. Och det här stora avfallet på slutet skildras så att Satan uppbådar de sista krafterna. Han kommer lös, så att säga. Han var som en bunden vad heter de där hemska hundarna som biter ihjäl. Och kommer lös ett tag, men det är en kort tid, mycket kort tid. Och uppbådar alla möjliga, det skildras som folk och riken som då drar samman till striden. För att nu ska Gud och hans anhängare krossas, det kallas för Harmageddon. Och Harmageddon, det är alltså en bild för berget Karmel. Megiddo, Harmageddon betyder Megiddos berg. Har betyder berg. Agenon är ordet Megiddo. Staden Megiddo låg där vid foten, i östra foten av berget. Och ni vet vad som hände på Karmel. Det var en överväldigande fientlig skara. 400 mot en. Så kommer det vara. Så kommer det se ut. Det ser ut som den stora förlusten. Nu segrar de. Men när det ser så ut så kommer till, nu är det slut. Och hela detta anfall och denna förförelse får då ett plötsligt, det blir som ett kort slut, raseri. Jag har gått över tiden här, men kanske någon undrar varför hinner du inte säga det och det och det. Ja, det undrar jag också. Men det är liknande. Detta som då ska ske, så jag drar det lite snabbt här. Det står då först, gå ut och töm Guds sju vredeskål över jorden. Den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Det är bättre att översätta över land. För han smittnade fattar det över land och hav och floder och älvar. Och sen kommer över solen. Och onda och svåra bölder slog upp. Och här är det totala. Det nästa är det över havet. Förvandlas till blod. Och det tredje, floden av vattenkällorna förvandlas till blod. Och så står det, rättfärdiga du som är och som var du helige, till du har fällt denna dom. Det har utgjutit heligas och profeters blod. Och därför har du gett den blod att dricka och det har förtjänat det. Och jag hörde, detta drabbar inte den troende förstlingsfrukterna. Utan det här gäller då fienderna som förföljer Guds folk. Och jag hörde altaret säga, ja Herre Gud, allt mycket sanna och rättfärdiga är dina domar. Och den fjärde tömde sin skål över solen och den fick makt att bränna människorna med eld. Det brändes av stark hetta och hädade Guds namn. Han som har makt över dess plågor, men det vägrar att omvända sig och ge honom ära. Och det hela tiden kommer det här, det leder inte till någon omvändelse. Utan nu är domen slutgiltigt, utan de fortsätter och blir ännu mer arga och ännu mer hediska. Och de här fyra plågorna som jag nu nämnde, de är alltså slutgiltiga och de har nämnts om på liknande sätt i tidigare kapitel. Och liksom de stora plågorna i Egypten drabbade Guds fiender, så är det också här. Och liksom det då ledde till förhärdelse och hädelse istället för ånger och tro, så är det likadant också här. Och Jesus hade sagt enligt Lukas, tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havet så bränningarna stån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skaka. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Så det upprepas igen det vi har läst om nyligen. Och från vers 10 i 16 kapitlet så kommer då den femte plågan. som en parallell till den andliga förförelsen som utmålas i kapitel 9 till och med 11. Och där skildrades hur från underjorden kommer rök. Och det är en bild av Satans bedrägeri och förförelser. Och här är mörkret komplett och slutgiltigt. Över vilddjurets tron och dess rike, lades i mörker. Världens regimer kan inte skapa den lyckorike, den sociala rättvisa, den världsfred eller det himmelrike som man kanske vill skapa. Och så kommer i 12:e versen till den sjätte plågan. Det handlar om de som är bedragna av Satans hantlangares lögner. De samlar de antikristna styrkorna som jag nyss sa för den slutliga striden mot Gud. Och denna strid symboliserar det slutliga förtrycket av Guds folk i den korta sluttiden som dramatiskt tar slut genom Kristi plötsliga och oväntade uppenbarelse. Och här har ni ju den falska treenigheten i vers 13. Jag såg att det ur drakens skap, det är Satan, och ur vilddjurets skap, och det är då den sekulariserade världsliga antikristlig makt, och ur den falske profetens mun, och det är då den falska kyrkans makt, kom ut tre orena andar som liknade paddor. Det är ondskefulla andar som gör tecken, och det beger sig ut till kungarna hela världen för att samla dem till striden på Guds den allsmäktige stora dag. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte går naken och man ser hans skam. Står ordagrant här, står översatt kör. Hans skam. Och det troende är ju iklädda Kristi rättfärdighet, och de väntar på Herrens plötsliga ankomst. Och de här fienden, de samlade, drog samman skarorna på den plats som på hebreiska heter Harmageddon. Och ni vet hur där ser det ut då. Första Harmageddon, eller berget Karmel, så var det 400 mot en, och ni minns kanske hur det gick. Och det blir på samma sätt här. Totala nederlaget för Baals profeterna och Baals krafter, eller för alla dessa skador. Vad de än kallas, Gog och Magog och allt vad det kan vara. Och så måste jag sluta då snabbt med den sjunde. Tände sin skål över luften och en stark röst gick ut från tronen i templet. Den sa, det har skett. Gegonen står det på grekiska. Fertish. Eller, nu är det. En norrlänning skulle säga, nu är det klart. Gegonen heter det på grekiska. Och det kom blixtar, dån och åska, en stor jordbävning, en sån som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden. Så väldig var den. Den stora staden rämnade i tre delar. Vad är den stora staden? Det är fienden mot allt Guds folk. Det är Babylon. Den stora mäktiga staden som såg ut att vinna. Folkens städer stöttade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredesvin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hageltunga som talenter föll ner från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan eftersom den var mycket stor. Ja, hur går det då för att bygga på den här världen? Öarna försvinner, bergen försvinner, allt samman som hör till denna världen går under. Och det sägs ju inte bara på det här stället utan på många andra ställen. Petrus skrev till exempel i andra Petribrev, sa det också, 3:10. Herrens dag kommer som en tjuv. Vad stod det här? Kommer som en tjuv. Och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Och vi kunde läsa flera andra ställen också om det här. Och det här om domen skildras med stora hagel, det har jag en rad bibelställen som kan. Därmed slutar jag med att på påpeka då att nu har vi studerat fem av uppenbarelsebokens sju delar. De sju sändebreven, de sju inseglen, de sju basunerna, de sju synerna och nu sist de sju vredeskålarna. Lite för hastigt tyvärr, för tiden är ute. Vad återstår nu för oss närmaste två gångerna? Jo, då ska vi gå igenom här sjätte delen, kapitel 17 till 19, som handlar om Kristus och Antikrist, och den sista delen 20-22:7 som handlar, som är mer om Kristus och hans sanna kyrkas slutliga triumf, och sen själva bokens avslutning. Tack ska ni ha, och nu ska ni äntligen få kaffe och te, och så kan vi försöka sätta oss på något sätt så vi kan samtala lite. Förlåt att jag har hållit på alldeles för länge.